Det skulle kunna vara så lätt att bara vara bitter. Men jag vägrar att liksom vara det. Jag vill inte alls vara det. Det är inte min stil.
I mars 2000 inträffar en fruktansvärd trafikolycka i Falun. 13-åriga Matilda Turesson och hennes kompis Mariam blir påkörda bakifrån av en bil på en trottoar. En liten stund senare dör Mariam på sjukhuset. Och för Matilda börjar en kamp för överlevnad. En kamp som ska fortsätta i över 20 år. Hjärnskadan som Matilda ådrog sig vid trafikolyckan förändrar hennes liv och spolar i ett slag bort alla minnen från de 13 första levnadsåren. Hur bestämmer man sig för att överleva och hur går man vidare? Kanske genom musiken och kanske genom att skriva en bok. Det har Matilda Turesson gjort.
Jag råkade ut för en trafikolycka när jag var 13 år. Och jag kände att det var viktigt för mig att mycket för min egen skull på något sätt alltså bli bekväm med det som hade hänt. Och sen efter mycket, många år och mycket tankar och slit så kom jag fram till att jag ville skriva en bok.
Varför just en bok?
Alltså en bok känns ju som ett bra sätt att komma ut på. Man når många.
Då säger du, du skrev den mest för dig själv, men samtidigt vill du komma ut. Vad är det, vad vill du komma ut med för någonting?
Ja, men jag vill ju, alltså min historia är väldigt speciell. Jag blev påkörd på en trottoar av en person som somnade vid ratten. Och då kände jag att det är viktigt att få berätta det och sen att mitt liv fortsatte trots stora svårigheter. Och jag känner att jag vill liksom visa för mig och visa för andra att trots mycket hinder så kan man ta sig dit man vill.
Men som jag förstår det så har ju du gjort en resa som man, liksom om man för många kanske skulle ha varit helt omöjlig. Vad är det som gör, tror du, att du ändå har lyckats så inom situationstecken bra som du har gjort?
Alltså dels har jag haft mycket bra människor runt mig ifrån start. Men sen dels också har jag jobbat väldigt mycket mentalt själv. Så att jag har jobbat mycket med att acceptera hur det är. Och det har gjort att jag har blivit bekväm med mig själv. Men det har tagit många, många, många år träning. Det är ingenting som man bara gör så där efter en dag. Men sen har jag väl också, alltså jag har en hjärnskada, men jag har min mentala del funkar bra, men min kroppsliga bekymmer är mycket större liksom. Men då har jag väl använt mig mer av mitt mentala tänk liksom. Och sen bara, jag vet inte, alltså jag har försökt att hitta styrka genom mig ifrån inuti mig liksom.
Matilda får tillbringa lång tid på sjukhuset. När hon vaknar upp ur medvetslösheten vet hon inte vem hon är. Hon vet inte vem hennes föräldrar eller familj är. Ja, de 13 första åren av hennes liv är bortsopade.
Mina föräldrar och hela min familj och släkt har ju varit ett jättestort stöd för mig. Och de har ju fått lära känna nya personen. Nya Matilda. Som jag också har försökt lära känna då. Och alltså det är väl mycket genom, mycket hjälp ifrån dem liksom. Och precis efter, alltså jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte ihåg själva olyckstillfället. Jag kommer inte ihåg precis tiden efter heller. Det vet jag inte så mycket.
Kommer du ihåg någonting från tiden före olyckan?
Knappt. Nej, det är väldigt så. Det kan komma minnen, men jag vet inte om det är mina minnen. Det kan vara någonting jag har fått höra många gånger.
Så egentligen kan man säga att du inte bara behövde lära känna dig själv utan också din familj igen på nytt?
Ja, men verkligen. Alltså, jag behövde lära känna vad det var att det överhuvudtaget var människa. Alltså, allting försvann för mig. Så jag har lärt känna, eller jag har byggt upp från noll som ett barn. Liksom.
Hur är relationen med din familj? Just med tanke på att du har fått så att säga, lära känna dem igen, eller vad man ska säga.
Det är väl varit kanske lite, alltså, lite jobbigt för mina syskon, tror jag. Men vi har ju lärt känna varandra på nytt.
Mm.
Och nu har vi en jättebra relation. Men det har ju varit lite, alltså det har ju varit, jag kom ju i fokus verkligen i familjen.
Mm.
För att jag behövde så mycket hjälp. Jag har inte riktigt förstått deras roll i liksom beteenden, och att jag kanske har tagit jättestor plats, men jag har samtidigt bara velat haft det också syskonrelation.
Mm.
Men jag har inte kunnat hantera det riktigt.
Men efter olyckan, du måste ju på något sätt ha bestämt dig för att vilja kämpa vidare. Har du några minnen kring det?
Ja, det är lite det jag var inne på, tror jag. Mm. Först att jag liksom, jag kom till något slags vägval efter olyckan. Att antingen så väljer jag att kämpa, eller så väljer jag att acceptera och bli omhändertagen resten av livet. Men då valde jag att kämpa. Så då har det liksom, det har varit lite min ledstjärna genom livet, att liksom fortsätta kämpa även fast man går emot jättemånga motgångar, och sen blir det framgångar, men sen trots motgångarna så måste du gå vidare i alla fall. Och så bara liksom bygger man upp, och man lär sig mer och mer och blir mer och mer trygg. Och så jag jobbar liksom med att motgångarna kan bli mina framgångar till slut. Och det är inte alltid lätt på något sätt, men jag försöker se möjligheter, och jag försöker liksom bara klara det som jag klarar efter mina förutsättningar.
Efter en lång tid av rehabilitering återvänder Matilda till skolan och kompisarna.
Alltså, till en början var det ju bra. Många som brydde sig, och de kom dit och ställde upp. Och när jag var på sjukhuset så kom det också personer eller kompisar med godis och nallebjörnar och musik och så. Men sen blev det mindre och mindre och mindre. Alla de kontakterna försvann så småningom. Och sen till slut försvann det helt och hållet.
Varför tror du att det blev så?
Alltså, det är väl i den åldern, tror jag. Att det är svårt att kanske förstå min situation. Och så skulle de liksom, jag vet inte, jag kunde ju inte hänga med på samma villkor. Så jag tror att det blev, man halkade ifrån varandra. Och det var jättestor sorg för mig att liksom inte få ha kompisarna. För det kändes, jag kände att jag verkligen, verkligen behövde. Men de försvann bort. Så.
När kunde du börja bygga nya vänskapsrelationer sen då?
Jag vet inte. Det tog många år. Alltså, det var ingenting som bara händer snabbt.
Mm.
Jag har ju liksom inte någon riktig känsla för precis när det hände. Men jag gick ju, fortsatte ju på den skolan jag var på i Falun. Och sen så blev det i Borlänge skola. Och sen åkte jag till Piteå och var där och pluggade. Så då skapade jag kontakter genom alla de skolorna.
Mm.
Så det är väl egentligen så mycket det har varit.
Mm. Som jag förstår det när jag har läst i boken så var tiden i Piteå ganska viktig för dig.
Ja, den var jätteviktig.
Kan du berätta varför?
Ja, alltså den de jobbar jag vet inte hur man säger. Alltså de är väldigt pedagogiska och de är väldigt, väldigt kunniga med personer som har förvärvad hjärnskada. Så att man fick verkligen professionell hjälp. Och det kändes, det var superjobbigt för mig först att vara där. Mitt första år på Framnäs var super, superjobbigt. Men det var där, det var en tid då jag skulle gå igenom att acceptera och gå vidare och sånt. Och det var jättejobbigt. Jag var så knäckt så många gånger. Men sen så genom deras liksom supertålamod och kunskap så kom jag liksom ut och började bygga upp mig själv till den jag är nu. mer och mer. Men de är verkligen jättebra på sitt jobb där.
Vad tror du det var som gjorde att du till slut accepterade det?
Jag vet inte. Alltså, jag tror det bara är någonting som händer. Jag vet inte om jag kan säga precis så här, den här dagen hände det.
Mm.
Men genom att man accepterar och börjar förstå, då tror jag att det blir lättare att gå vidare på olika sätt då. Man blir liksom mer kompis med sig själv.
Vid den här olyckan så dog ju din kompis och du överlevde.
Mm.
Är det någonting som du också tänker mycket på?
Ja, det är det. Mer när jag var yngre. Men jag har verkligen, det har varit en stor sorg som jag bär på hela tiden.
Mm.
Och verkligen så här frågan om, eller inte frågan, men det kunde ha varit jag. Jag kunde ha stått eller varit på hennes plats. Och av någon anledning så hade jag turen eller någonting som gjorde att jag var på andra sidan. Och hon fick liksom ta den stora smällen. Men jag har tänkt på det väldigt många gånger. Och det är ju, alltså det är någonting jag har bearbetat också i alla år.
Mm.
Så nu känner jag ingen, alltså jag kommer inte ihåg henne heller. Så jag vet liksom inte vad jag ska sakna riktigt. Men jag har känt alltid liksom som ett tomrum.
Mm.
Som att hon, eller också som att hon finns i mig, hos mig.
Den här personen som körde bilen som orsakade olyckan.
Mm.
Jag vet ju att han inte lever idag. Men hur har du känt för honom?
Jätteilska.
Mm.
Bara ilska. Jag har varit så jäkla arg på honom. Men jag vet inte. Det känns ju som han sabbade mitt liv. Och jag hade ett möte med honom där han inte alls förstod vad jag pratade om, tyckte jag. Men han, jag vet inte, jag har varit jättearg på honom har jag varit.
Hur kom det sig att du träffade honom?
Jag ville det, för jag ville se vem han var. Jag ville veta vem det var som hade gjort det. Så då hade jag ett möte tillsammans med någon kurator eller någon som hjälpte mig. Och det känns jättebra att jag hade mötet, men jag fick inte så mycket ut av det.
Men du har liksom aldrig kunnat förlåta honom eller så?
Jo, alltså det har jag gjort. Jag har förlåtit. Men det är som... Det är hela tiden är bara en process liksom. Jag var jätte förbannad på honom. Men sen så kan ju inte jag gå runt och vara arg på någon som jag knappt vet vem det är liksom. Så då har jag valt själv att inte lägga energi på det. Utan jag har väl förlåtit honom och så gott det går liksom. Och sen gått vidare själv i livet. Men det var en lång period först, alltså i början efter min skada, som jag verkligen inte var så glad på honom. Men alltså det går inte att fastna i det negativa, för då kommer du ingenstans. Nej. Tror jag.
Men du kommer inte ihåg själva olyckan. Men hur när du placerar den här olycksplatsen och så, har du några känslor kring den platsen eller?
Jo, men det har jag. Alltså, det är ju känslor. Det står ju en del i boken också som är beskrivet. Men det är ju... vid hennes grav så känner jag ju ett lugn. Och vid själva olycksplatsen så känner jag ju mer ett olust. En olustkänsla. Jag har velat så mycket komma ihåg själva händelsen. Men sen, jag kommer ju inte ihåg den. Så att jag vet liksom inte riktigt vad det är jag ska känna.
Eller så. Varför vill du komma ihåg den?
Nej, men på något sätt så vill jag bara känna liksom, jag vill veta vad som har hänt. Alltså jag vill, det låter kanske konstigt, men så bara, när man inte kommer ihåg så vill jag ändå veta så här. Jag ändå känner det på något sätt. Och det kanske låter jättekonstigt, men det är så jag tänker.
När man läser i boken så blir det ju väldigt tydligt att musiken har en väldigt viktig plats i ditt liv och att den hade det även före olyckan och så. Kan du berätta om ditt musikaliska intresse?
Ja. Jag vet inte. Det bara finns där. Jag vet inte. Jag har liksom alltid hållit på. Och alltså hålla på med musik är ett sätt att uttrycka sig på. Och jag har använt det, för jag har känt att det har funkat bra för mig. Och använda musik och texter som jag vill. Det är liksom en ventil.
Ett sätt att bearbeta.
Ja, ett sätt att bearbeta. Ett sätt att delvis förstå liksom mig själv. Och liksom jag vet inte, jag bara måste ha det. Det är som en drog liksom. Det är så här. Jag vet inte. Man... Det är bara...
Du både sjunger och spelar, eller?
Ja, jag sjunger mest. Jag försöker spela, men jag har inte lärt mig så mycket instrument egentligen. Så jag satsar på sång.
Men är det samma sak där, att du mest gör det för din egen skull? Eller också, är det också att du vill berätta något med din sång?
Ja, alltså... Jag har ju texter som jag vill ska beröra andra. Det utgår ju från mig, men jag tänker att det är väldigt allmängiltiga texter också. Som jag tror och hoppas på att det ska beröra andra. Och att det är... Jag vet inte, att det ska kunna vara en slags stöd för personer som går igenom saker, men också som inte gör det.
Kan du berätta lite om så att säga, dina svårigheter idag? Vad består de av?
Ja, jag har synbortfall på höger sida på båda ögonen. Så jag ser rakt fram och till vänster. Och sen har jag kognitiva bekymmer med rumsuppfattning och både inomhus och utomhus. Det är balans, nedsatt balans. Jag har ett bra långtidsminne men jag har ett sämre korttidsminne. Så när jag jobbar tillsammans med mina assistenter och så, då behöver jag hela tiden bli påmind om liksom om vi spelar in någonting, sjunger någonting eller så, så behöver jag liksom få lite push hela tiden så man kommer ihåg.
Du har ju gjort en fantastisk återhämtningsresa. Du har tagit dig liksom från ett gruppboende till egen bostad. Du pluggar. Vad har du för framtidsplaner? Och drömmar?
Ja, du. alltså, just nu så är det ju att alltså få ut mer, eller när min pappersbok kommer ut så småningom här, att marknadsföra och sen också ut och föreläsa. Så det ligger ju liksom i planen. Och sen så drömmer jag ju om att få ett jobb. Alltså att kunna jobba på något sätt med det som man... Alltså något musikaliskt kanske. Eller det är väl så det ser ut. Så jag kommer fortsätta med det jag gör. Och sen får man liksom se vart det leder lite grann.
Känner du liksom någon, vad man ska säga, sorg eller så över att ditt liv, att det blev väldigt annorlunda mot hur det skulle kunna ha blivit?
Ja, det känner jag. Det känner jag ganska mycket och ganska ofta. För jag vet ju inte, jag har ingenting att jämföra med liksom. För jag inte, när jag inte kommer ihåg mitt liv innan. Men jag känner ju ofta liksom när jag bara ska gå så kan jag liksom ramla omkull för att min balans är dålig. Och jag ska bara enkla saker. Då känner jag ofta att jag vill byta kropp och ha en frisk kropp som inte behöver kämpa med allt hela tiden.
So Du hörde Matilda Turesson som nyligen gett ut sin bok Bruten tid, som hon har skrivit ihop med journalisten Stefan Strömberg. Den här boken finns på alla stora ljudbokstjänster. Musiken i inslaget var Matildas egna låtar Bruten tid och Perfect World. Hennes musik finns på Spotify. Reporter var Joakim Kohlman, Radio SRF.